Den sista bergmästaren av Annette och Daniel Simson. Författarnas förord. Alla människor bär på en eller kanske flera historier och ibland är de värda att berätta helt eller i delar. I boken kan det finnas karaktärer eller situationer som för vissa har en igenkänningsfaktor om platser, händelser eller personer, men i ärlighetens namn så är väl allt ett enda stort hittepå. Eller? Gamla mormor och hennes historia finns ju att fördjupa sig i genom ett besök till Falu gruva eller genom att googla. En del är återberättat, om än kanske inte helt historiskt korrekt, i den här boken. Bergsmännen och gillet har ju funnits och deras historia finns berättad på museet vid gruvan. Gamla mormor är ju också en magisk plats så ibland blir det svårt att hålla isär fakta från fiction. Så med det sagt så vidhåller vi att läsaren får utgå ifrån att allt som finns beskrivet i boken är vårt hittepå. Även om förstås knopamojen är helt sann. Vi hoppas att läsningen ger dig lite avkoppling och ett leende eller två, men framförallt en trevlig stund. Och tack för att just du lyssnar på våran bok. Det känns riktigt stort. Prolog. Kopparberget, gamla mormor, Falu gruva. Namnen varierade, men berget förblev detsamma. En av världens äldsta gruvor, formad av sekler av svett, järn och makt. Män kom och gick. Generationer föll i glömska, men gruvan bestod. Den första brytningen sägs ha skett på 800-talet. Inga dokument bekräftade det, men det spelade ingen roll. Det viktiga var vad som följde. Hundratals år av arbete, krig, intriger och guld. Kopparmalmen från berget byggde kungariken. På 1600-talet stod gruvan för 2/3 av Europas kopparproduktion. Det sägs att utan silver från gruvan hade det aldrig blivit något Stockholms slott. Skepp i världens största flottor har varit klädd i gruvans koppar. Men ingen bröt malm ensam. Rätten till berget styrdes av bergsmännen. De var maktens tredje pelare vid sidan av kungen och kyrkan. Och för att få bryta behövde man en andel i en hytta. Den som ägde en andel var en bergsman. Den som ledde dem bar titeln bergmästare. Sankt Örjans gille var gruvans beskyddare. En sammanslutning av män som höll traditionerna vid liv och såg till att ingen utomstående la sig i. De hade sina egna lagar, sina egna straff och på 1400-talet var deras makt större än någonsin. Vissa sa att de var mer krigare än gruvarbetare, fruktade från Dalarna till Lübeck. Till och med djävulen själv räds Dalasocken, sades det. Andra sa att de hade ett särskilt beskydd, något bortom det mänskliga. Historien förändrades. Kung Gustav Vasa tog kontroll över gruvan, bröt bergsmännens makt och överförde den till staten. Sekler senare skulle gruvan utnämnas till världsarv. Gruvdriften upphörde 1992, men berget fanns kvar. Det gjorde också dess hemligheter. 5 ton guld hade brutits ur gruvan mellan slutet av 1800-talet och början av 1900-talet. Ett namn på en lista, ett fynd i djupet, en kropp bevarade berget själv. Fetmats, en gruvdräng, försvunnen 1677 och återfunnen 42 år senare, lika hel som den dag han föll. Gruvan var tyst nu. Väggarnas mullrande hade försvunnit, malmens skrik tystnat, men för de som lyssnade fanns den kvar. Under jorden, i skuggorna. Vissa sa att gruvans historia var avslutad, andra visste bättre. Kapitel 1. När makten bytte händer. Dåtid, år 1533. Facklorna kastade fladdrande skuggor över stenväggarna och den svala luften i gruvans djupa salar bar med sig ekot av röster som viskade, mumlade, svor eder i dunklet. Männen stod en halvcirkel runt det gamla bordet av ek, svartnat av tidens gång, märkt av tusentals händer som lagt sina löften där. På bordet låg en bok, inbunden i skinn med sigill av smält koppar.